Handbollspodden hälsar lyssnarna välkomna tillbaka. Det är en ny vecka, en ny fredag och jag sitter här i Kristianstad efter ett drama i Kristianstad Arena där IFK höll på att tappa sin svit på 53 raka segrar. Och jag vet att min kollega här Flink satt och tittade på matchen från Stockholm. Inte sant?
Det stämmer bra det. Ja, det var väl mer än höll på. De hade ju tappat sviten. Sviten var ju bruten.
Jag skrev ju det i live-rapporteringen där att när Jim Andersson kvitterar, sviten är bruten, utropstecken. Och sen fick jag ju sansamma lite där, det är ett frikast kvar.
Ja, jag satt också, men du live-rapporterade eller?
Ja, skribblade. Vi har ju det här skribbelverktyget.
Det har vi också. Jag satt och skulle försöka, alltså det var ju ingen sån hits, men man börjar ju skriva och sen ska man ju ändå försöka lämna så snabbt som möjligt. Jag satt ju där med flera versioner till slut.
Ja, jag vet inte vad man ska. Det är ju kanske inte det största. Det var länge sedan det var sånt här drama i arenan. Ändå om man har tittat, tänker tillbaka 52, detta var 53, 52 raka segrar för ju respekt med sig. Och det är inte jättemånga av de matcherna där det har varit liksom match ända in på målsnöret. Det enda är väl egentligen Rico hemma där Stig Tore Moen lobbar in segermålet i sista sekunderna. Annars har det ju varit, vi har varit rätt befriade från dramatik i arenan de senaste åren. Men idag var det ju verkligen på håret. Det var en jäkligt rolig handbollsmatch. Det får man ju konstatera. Och en hög kvalitet på matchen också. Det kan vi väl vara överens om, eller?
Jo, jag twittrade ju det där rätt så, efter 20 minuter tror jag. Mm. Från mitt perspektiv i som såg den på tv, så eller stream på datorn, så eller på iPaden var det. Så var det en, ja jag tyckte det, att det var med handbollsliga mot med hög kvalitet. Men
det var ju blev en riktig diskussion i pressrummet om den här tweet i paus. Var ju så arrangemangsansvarig Henrik Förberg, han frågade mig, fan Flink, han skrev här att det är jävla bra kvalitet på matchen. Tycker ni det? Så svarade jag, ja det var rätt trevlig match liksom. Underhållande och jämn och så, det är rätt härligt. Han höll inte med och pressfolket där uppe som står för fejkan och det här, de höll inte heller riktigt med. Så Flink var i underläge då, men sen kom Uffe Larsson, IF-coachen, slog upp dörren och det första han sa var, jävla bra handbollsmatch, alltså, vilken kvalitet. Så alla började garva och Flink steg helt plötsligt i graderna där inne.
Ja, jag får tacka Uffe Larsson. Uffe är en handbollskännare av rang och lite av ett facit skulle man väl kunna kalla. Nej, men det var väl, nej, men det där går väl att diskutera, men jag tycker ändå, om vi ska jämföra med många andra handbollsliga matcher så var den hög kvalitet. Så vet jag inte, kanske lite nu, vad tänker då Fröberg och pressfolket, det är ju IFK-fans får man väl lov att säga. Så de var kanske också lite, då stod det ju 15-13 till Malmö och Malmö var kanske på väg att bryta sviten. Det kanske också spelade in lite att de tyckte inte att IFK var så bra och då kanske de inte tyckte.
Nej, ja visst. Jo, så är det ju säkert. Men det var inte så att man satt och tänkte att satan var Kristianstad är dåliga i den här matchen. Utan, alltså, jag tyckte att det var inget lag som föll ur ramen. Så att säga, utan det var ju alltså 15-13, många mål var ju de två bästa försvarslagen som möttes och ändå så producerades det mål framåt mot tuffa, aggressiva försvar. Det var inte målvakternas match kanske som man hade trott på förhand med Beutler och Säverås, utan det var ju verkligen bra. Ola Lindgren sa ju efteråt att han var missnöjd med försvarsspelet, men det var ju samtidigt får man ju ändå säga att det var ju två bra anfallsspel från båda lagen.
Ja, det tycker jag också, men det ska man inte underskatta. Jag menar målvakterna måste ju vara fullt taggade, fullt fokuserade, det finns ju inga ursäkter. Men det var jävligt bra avslut helt enkelt. Därför blev det många mål mot, sen har de ju ibland har de dagen och så vidare. Men jag vill framhålla kvaliteten i anfallsspel. snarare än att klanka ner på försvar och målvakt.
Vi ska inte vara sådana här svåra fotbollstyckare nu som älskar 0-0 matcher och bra försvar. Det var, kan vara kul med bra anfallsspel också.
Ja, absolut. Och liksom så här starkt skytte, både du och jag var ju efteråt, vi skrev ju om det, alltså det var ju en skyttefest.
Ja.
Verkligen. Alltså det hade ju faktiskt, ja, nu har vi Johan Jakobsson och vi har Kim Andersson när han är, och det finns många skyttar i handbollsligan, det ska vi inte sticka under stol med. Men här var ju ändå några av de tyngsta skyttarna i ligan, får vi ändå lov att säga. Med,
ja. Ja, Linus Persson gjorde ju en bra, stark första halvlek med sitt skytte, framförallt första halvlek var ju han het, och Blickhammar Lund var ju bättre i början än han var i slutet kanske, men Blickhammar var ju imponerad med sitt skytte hela matchen. Ja. Och Lagergren blixtrade till när han väl bestämmer sig för det, känns det som. Så...
Ja, och Henningsson tyckte jag gjorde några riktigt fina utifrån, och Gudmundsson också ju.
Ja.
Så att,
det var inte så mycket 6 meters, nej. Det var, jag tror inte högerkanten i Kristianstad hade ett enda avslut, och jag tror Jim Andersson i Malmö gjorde väl alla sina mål på kontring.
Ja.
Och Hallén hade ju något i och för sig, men det var mitt sexläge, var det inte mycket.
Nej, och de missade också. Kristianstads missade ju en hel del. Mitt sex, ändå en hel del, men de som var där, och även heter han Kvick och så. Nej. Det var inte så bra utdelning, men det känns också som att de plockade iväg det, och ja, nej, en bra match, som det var nu precis vad du var inne på, det läste jag i din krönika efteråt, att det var precis vad laget behövde här, eller precis, de kanske inte behöver en sån här tuff match för torsdagen innan de spelar mot Wisla Plock i en så viktig Champions League match på lördagen, men ändå, att du är ändå inne på att
när det väl var en sån tuff match, så behöver de i alla fall vinna den och få en slags energiboost och ta med sig in i den här Champions League-lördagen som väntar.
Ja, för jag menar, Ola Lindgren får säga vad han vill om sviter. Nu har det byggts upp, och det är klart, det hade varit småtungt att 2 dagar innan höstens viktigaste match få en svit bruten. Sen så tror jag ju att framförallt för den här publiken, kanske det verkar komma vilka ligamatcher det än handlar om, men att jag är ändå inne på att det var nog välgörande för publiken också i Kristianstad, för att det har ju varit så, antingen i ligan kör man över lagen och sen så är det rätt hyfsat klara förluster i Champions League, så har det ju varit under rätt lång tid.
Ja, man märkte ju på stämningen och så, även om det är alltid, man kan ju förvånas och imponeras av att det fortsätter att komma 4 000 åskådare, trots att de då har vunnit över 50 matcher i rad. Det är ju imponerande i sig, men det märktes att det var, ställdes på sin spets idag med segern här, och att det fanns ett engagemang från publiken som det inte har funnits på ett bra tag. Mm. Så att det behövs ju några sådana här kickar även för publiken lite då och då, för att det ska liksom, kanske för att de ska känna att det är ändå värt att man tar sig hit vecka efter vecka.
Mm.
Aj, sen tror jag Ola Lindgren var ju efter matchen satt mest och var irriterad på spelschemat. Men nu när de ändå har de ju bara en vilo då här innan Plock, så jag tror det där frikastet som Ola får satt betyder nog, ja fan, jag tror att det kan betyda mer än vad man tror.
Ja, och han gick runt på rätt mycket folk också. Det var ju också skillnad. Nu stod ju Malmö linan ut så att säga, men jag menar, de gick runt på 3. Malmö gick runt på, vi kanske gick runt på 4 då, 9-meterspelare. Medan Kristianstad var väl runt på 6 i varje fall.
Ja, han fick ju gå på Lagergren tufft. Han var lite illamående och så fick man veta efter. Så han var väl inte i 100% skick direkt. Man fick ju gå tufft med honom ändå.
Han
är ju ljumskskadad, så det är inte så mycket alternativ där.
Nej, han fick ju kanske gå tungt, men annars finns det ju alternativ så att säga på de andra positionerna som också utnyttjas.
Ja. Ja, plock, de kom ju till Kristianstad ikväll. Det är lite skillnad på uppladdning och uppladdning där kan man säga. Inför ett så viktigt Champions League-möte.
Ja.
Plock åker till Kristianstad och börjar ladda och samtidigt som IFK spelar en av de tuffaste matcherna på säsongen.
Ja, nej, då har du rätt. Det är skillnad.
Det här frikastet då, fotfel eller inte? Har du bildat dig någon uppfattning?
Ja, det är väl när man tittar på ett par repriser i slow motion så kanske det är fotfel. Men jag har svårt att hänga domaren för det. Att ta det beslutet, att dessutom, det krävs ju lite guts. Sen ska ju alltid liksom, det ska ju, man ska ju vara neutral såklart. Det är de ju domarna och du ska inte. Men det jag ska komma till var ju att det krävs ju ändå en del att när den väl går in, att då döma bort det. För ett fotfel som man knappast kan vara säker på.
Jag skulle säga att det är jävligt svårt att se det fotfelet om man inte tittar och har några reprisbilder tillgängliga.
Ja, det är nästan
Ja,
omöjligt att se.
man sitter ju och man satt och kollade reprisen så att man liksom en decimeter från skärmen och lyfter han foten? Ja, jo, det gör han kanske, men ska man stå där och ta det beslutet live? Det är inte lätt.
Nej. Så det är inget och egentligen. Ja, det är lätt att prata om i efterhand, men nej, det behöver vi knappt göra. Det är inget som domarna ska åka illa ut för i varje fall.
Men vi är överens om att det var en av de mest underhållande matcherna den här säsongen. I alla fall av de alla matcherna jag har sett.
Nej, men det var väl, jag vet inte, folk tycker att vi pratar för mycket Kristianstad, men jag tyckte det var värt att prata om den här matchen och dessutom är det inte alltid vi båda har sett en match själv precis när vi ska spela in, så att det var väl också en anledning. Men det var ett, ja, nu är ju de tabellfyra, va, Malmö, men det var ju toppmöte, får man lov att säga.
Wow.
Kändes det ju så.
Sen är det här med schemat. Lindgren var ju mycket irriterad skulle jag nog säga rättvist. Han satt och var väldigt bitter över detta på presskonferensen. Att
Men det är ju
de
inget
bara,
nytt.
nej, nej, det är inget nytt.
Och inför säsongen var han väldigt sådär, det är som det är ungefär. Man kan tycka
Det
mycket.
är
Men
inga ursäkter och så här. Men den här gången var han. Jag tänkte på det. Jag frågade honom varför inte denna matchen spelades igår. Och det fattar inte han heller. Men sen tittar man, ja. Sen spelar ju Malmö, spelar ju i måndag, så då hade de bara haft en vilodag till onsdag. Och skulle man då, ja varför spelade Malmö i måndags mot Redbergslid? De kunde väl gärna spela till söndag. Så ja, tittar man på Redbergslids schema, ja då spelar de ju på fredagskvällen där. Så då hade de bara haft en vilodag. Så det är många, många hack tillbaka. Det är på många lag liksom
Det krävs,
som
det är
spelar
därför
in.
det krävs, det är därför det krävs en superdator också ju.
Ja, precis.
Det är inte så konstigt att det behövs den kalibern.
I vissa, om man tittar på fotboll så är det vissa länder som säger att Napoli har en viktig Champions League-match på tisdagen. Ja, då läggs ju alltid deras matcher på lördagen och inte på söndagen i ligan då för att de ska ha bästa möjliga förutsättningar i Europa.
Ja.
Så kan man inte säga att Kristianstad har då om Plock kommer hit och värmer upp på torsdagskvällen samtidigt som det inhemska laget och hemmalaget spelar en av de tuffaste matcherna.
Nej, absolut. Sen har de ju Alingsås på tisdag då i och sig, men det är ju rätt så.
Ja,
Den här
de har ju
matchen
en
Malmö.
riktig, de har ju lördag Plock, sen har de ju tisdag Alingsås och sen har de ju torsdag Skövde och sen har de ju söndag Plock borta igen. Så att det är ju
Oj, ja.
feltajmat med det här tuffa schemat just mot de här två Champions League-matcherna som är de viktigaste.
Ja.
Men du har varit på en annan presskonferens idag.
Ja, jag är ju i Stockholm på VM-kval samling med fotbollslandslaget. Så det var ju dagen före match då. Jan Andersson och Andreas Granqvist i vanlig ordning. Och ja,
Är
en
det
intressant.
alltid dem eller?
Ja, det är faktiskt så att det har de kört nu. Alltså förr var det ju Zlatan. Men sen ibland när Zlatan inte, om inte han var med, då, ja, det ska ju vara kaptenen på ett vis. Men sen det där har de skiftat. För ibland, framförallt bortamatch mot, och nu har ju Granqvist varit runt i flera länder. Men sen man ska möta Tyskland, då har de kanske valt ut någon som har spelat i Tyskland för de tyska journalisternas. Ja, dels med språket, de kanske spelar en kan tyska och sen är det någon de känner igen och ja, Så. Men nu är det alltid Granqvist. Så att, Granqvist gör rätt mycket med det. För sen har vi begärt att vi ska få Granqvist även i mixad zon. För att de här presskonferenserna ger. Oftast blir det ändå Jan Andersson i fokus. Och Granqvist sitter bredvid och får några pliktskyldiga frågor och några pliktskyldiga svar. Men, så det har vi fått till nu. Så att, och sen gör han, alltså i period, ibland gör Granqvist när det är så tätt mellan matcherna. Om han ska göra dem före så kan han göra media 5-6 dagar i rad.
Ja, det var ju väldigt generöst. De hade tagit hit en italiensk tolk som översatte allt egentligen. Men det var inga, för att de här, de var ju schyssta, lite typ i svenskt att det ska vara så jäkla tillmötesgående mot de italienska journalisterna. Så de skulle kunna ställa frågor på modersmålet. Men de, det var ju inga italienska frågor. Var det en enda? Jag tror inte, jag hörde ingen.
Nej, det stämmer nog det. Och de, för de var ju rätt många, de italienska.
Men de körde ju på engelska.
Ja, de körde på engelska. Så att, nej, han var, blev väl lite överflödig. Men nu kan jag ju inte italienska, men jag förstod ju ändå att han kunde ändå lite fotboll, hade lite koll. Alltså, man har ju varit med om någon riktigt skrämmande, senast Holland borta. Mm. Med en holländsk tolk som var... ja, framförallt när vi var på den holländska då, så att säga, då hade de också en som skulle översätta till, till svenska då, men det var, ja, det var så dåligt så. Och jag kommer ihåg Malmö FF Champions League också, det var lite roligt när de hade, det var Salzburg playoff. Och då är det tyska och Niklas Skog har ju varit proffs i Tyskland. Mm. Och var, jobbar inom MFF. Så att de släpper ju dit honom då i sån här förhands, dagen före presskonferens. Och när han satte sig där uppe så sa han, då viskade han lite till oss då på svenska som satt längst fram, så ställ du bara ja eller nej frågor så. Och han var inget vidare på. Han hade tappat det mesta från sin, det, jag menar det var 15-20 år sedan han var där en säsong eller två eller någonting i Bundesliga.
Jag har hört några sådana skräckexempel när det kommer in tolkar som inte är liksom familjära med, alltså det är ett speciellt språk ändå, ju idrottstermer och fotbollstermer som inte alls, ja, är hemma i det, så det blev så jäkla konstigt i
situationen. Och sen framförallt frustrerande, man förstår på de inhemska journalisterna att det sägs något riktigt bra och sen så tar tolken det liksom och bara sammanfattar med en mening helt neutralt, helt torrt. Mm. Får man ju gått och sen får du översatt av de inhemska journalisterna.
Ja, i Kristianstad är det ju alltid presskonferenser efter varje match, men just Champions League presskonferenserna är ju något utöver det vanliga alltså. Jag önskar att de sänds ju inte live, eller de borde, jag får kanske börja göra det, sända, köra mobilen och sända dem live, för det är verkligen udda tillställningar alltså.
Nu kan vi köra på Facebook eller hissa periskopet. Det är periskop, men det är väl inte så. Det var ett par tre år sedan det var populärt. Det,
ja, försvann. Man kan köra Facebook eller Instagram och sånt där. Men jag spelar faktiskt in lite ljud från nu senast när Varda var på besök. Då var det ju Gonzales, Raúl Gonzales, tränaren, och så var det linjespelaren Stoilov, Stojanovic Stoilov, som var där. Det var liksom, det är sån... överartighet, om man kan, om det är ett ord. Mm. Det är liksom så jäkla trevligt och alla gratulerar varandra till en fantastisk insats. Kvittar vad det blir i matchen för båda lagen. Om så är IFK nu när de möter Rhein-Neckar förlorar med 12 mål, ja, då blir de ändå gratulerade för en bra insats. Men, vi kan bara höra, jag klippte ihop ett litet axplock ur den här artighetspresskonferensen.
Good evening to everybody here. I want to congratulate on their fair play and good work and continue like that.
Good evening, everybody. First, I want to...
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Congratulations, Raul Gonzalez and his team to the victory. That's a very strong, powerful team with a very good goalkeeper. We saw that today.
Yeah, first of all, congratulations to Vardar for the win and to the victory.
Ja, så...
ja, det var väl fullblodsdiplomat då.
Ja, det kan man säga. Och sen sägs det egentligen inte så mycket annat. De summerar liksom match. De ägnar mer tid åt att gratulera varandra och tacka för matchen. Och Stoilov var ju till och med fair play. Det var något nytt.
Ja. Och sen när man...
Det var ju massor med utvisningar, så att, så fair play var det inte.
Nej, och sen liksom när Champions League-mästarna kommer, man då kan hylla den. Ja, det kan man väl göra, hylla Kristianstads handboll. Men man vet ju också att de har mött lag som har varit bra mycket bättre. Och förmodligen spelat en bättre handboll också, många gånger.
Ja, det kan man lugnt säga. Ja, det enda jag tänkte på under den här presskonferensen var ju, fall det var 2-3 år sedan, 3-4 år sedan kanske, när Kielce hade mött Rhein-Neckar-Löwen. Med den här, det har blivit en legendarisk presskonferens med Dushibayev, Talant Dushibayev och Gudmund och Gudmund som tränar ju Rhein-Neckar-Löwen då.
Mm.
Det var ju en riktig, det var en underhållande presskonferens med Talant Dushibayev menar då att Gudmundsson hade gjort, ska man säga, onanigester eller ja, så här, mot Talant under matchen, och det tyckte han att det var han tvungen att ta upp på presskonferensen där. Det blev ett jäkla liv och Gudmundsson, ja, man skulle, man egentligen, det kan man inte göra i en podd, men man skulle inte ens se hans blick där när han sitter bredvid och lyssnar på detta. Vi kan väl lyssna lite från den presskonferensen.
Underhållning, ja.
Ja.
I have to say to Mr. Gudmundsson does...
Och du ska veta här att när man hör detta så sitter Kim Ekdahl, Duré, sitter alltså bredvid där. Han ser djupt obekväm ut när detta pågår.
Can you say to him what was?
I speak.
Gentlemen, please. And he made the same Islamic national team against Spain. I knew. He is so provocative.
Det var rock and roll, kan man säga.
Ja, kul.
Vi får se vad de har att bjuda på ja, imorgon då när det är nytt Champions League. Jag ska filma då, jag lovar. Och lägga ut på Twitter kanske. Det är kanske där flest är.
Ja, vi gör så.
Det var ju också så att Sveriges Radio, fall det nu är norrut någonstans, lokalkanal, hade gjort ett inslag, och rätt kul, jag vet inte om du har sett det med, eller lyssnat på det, med Boden inför, de förlorade mot H65 här i onsdags kväll. Men inför den matchen så hade de ju laddat upp med skrattterapi.
Mm. Jag har inte lyssnat på det, men jag vet ju vad det handlar om.
Vi kan höra ett litet segment från det här klippet de hade.
Du, skratt kan ju låta på väldigt många olika sätt.
Ja.
Och visst blir man glad när man hör skratt?
Absolut. Jag undrar hur det lät när Boden Handboll var på skrattterapi. För det har ju gått trögt för Boden Handboll i inledningen av säsongen. 1 seger och 6 förluster. Men nu har de då tagit ett nytt grepp för att hitta glädjen och börja vinna igen. Och det kan då riktigt behövas ikväll när de ska möta ligans bästa lag.
Vi har med oss lagkapten Annika Ullén. God morgon.
God morgon.
Vad är det ni har gjort för att hitta glädjen?
Istället för att köra arga leken så körde vi skrattleken. Där vi skulle få varandra att skratta. Och det lät väl ungefär sådär som ni hade i klippet där.
Men hur var det då? Hur kändes det liksom att skratta sådär på kommando?
Det var skitkul. Alltså, vi skulle bara få varandra att skratta. Då fick vi göra hur vi ville och... Jag var med Karin Bergdahl och det var liksom, jag höll på att dö av skratt och hon höll väl också på att dö av skratt. Det var jättekul och det väckte ju upp någonting också. Vi gjorde ju en väldigt, väldigt bra träning efter att vi hade gjort det där, lilla övningen.
Vad gjorde du då för att få henne att börja skratta?
Nej, vi skulle bara börja skratta och jag bara skrattade på kommando och så började hon skratta åt mig.
Men nu förlorar de ju ändå, men förlorar hemma mot 265 kanske inte, det kan man kanske inte anklaga skrattterapin för.
Nej, och jag vet att min sambo var ju på något sånt här litet, hon och en kompis var på sådana hälsoweekend någonstans uppe i Dalarna och då var det ju ett pass som var skrattterapi, men min sambo tyckte inte att det var något... Nej, det gav det inte så mycket. Det var rätt så fjantigt, tror jag hon tyckte. Sen så tyckte ju att till slut så började hon och kompisen skratta för att åt hela situationen på något vis.
För att det skulle tas, det var liksom, det var ett allvarligt försök att få folk att skratta eller
ja. Så. Och sen, jag menar, du körde ju Boden där i ett lag där de känner ju varandra hyfsat väl i varje fall, även om det är en del importer så att säga, så umgås de ju ändå väldigt mycket. Här var ju min sambo och hennes kompis, det var ju främmande folk, de kände ju inte varandra.
Nej.
Så att då blev det kanske lite mer ansträngt också på något vis.
Det får man nästan att tänka lite när man spelade handboll i Tollarp och helt plötsligt så hade styrelsen fått någon briljant idé om att nu skulle vi minsann vända den negativa trenden och ta in en psykolog eller en idrottspsykolog.
Och ja, det är i Tollarp.
Ja, tog vi in Lennart Weidenstolpe. Vet du om det?
Nej.
Ja, han spelade i Mjällby fotbolls... rätt så bra fotbollsspelare på sin tid. Ja. Han driver en... han säljer danska kläder i Linderöd nu för tiden.
Danska kläder.
Ja. Har du aldrig kört förbi Lindrad, så om du tänker på det, där är en affär precis längs med E22 där. Danska kläder. Kan du tänka på nästa gång du kör förbi?
Ja, jag såg faktiskt en butik här i Stockholm. Jag åkte förbi i stan som hette Svenska kläder. Igår fick jag faktiskt reagera. Vadå svenska kläder? Men då finns det en svenska kläder här i centrala Stockholm och så finns det en danska kläder i Lindrad.
I Lindrad, ja, precis. Och han, jag tror inte han, eller han är ju ingen idrottspsykolog, men han tog sig in i den rollen i alla fall. Och då kommer ihåg, han sa, vi spelade alltså division 3, vi var bottenlag. Jag tror hon inte spelade till division 4 till och med. Men då, hans råd var då att vi skulle ha kostym på oss inför matcherna. Du vet, när man kommer han ju i, de stora lagen kommer ju riktiga bussar, men då skulle vi komma i våra minibussar och personbilar och så skulle vi... ha kostym på oss, det skulle inge respekt. Och sen skulle vi inför varje match ställa oss framför spegeln och säga, jag är bra, vi klarar av det här, vi kan vinna. Det är så här, riktigt så här amatörpsykolog.
Ja, men det är som med Lasse Åberg i sällskapet, jag kan flyga.
Exakt, ja. Då blev det med lite så som din sambo så där, man satt sist och skriva på sig på de här psykologigenomgångarna och tänkte, fan, är detta på allvar eller vad är det som försiggår?
Men var det, gav det någon effekt då?
Nej,
det hade du kommit ihåg.
Nej, alltså det gav ju en effekt om att vi hade jävligt kul åt, inom laget. Åt de här psykologigenomgångarna kan man säga. Men på planen hade det ingen som helst effekt.
Så får man väl ändå ge då vem det var som bestämde det, tränaren då, att det är ändå liksom, det är ändå ett försök att göra någonting. Och lite,
ambitioner.
Absolut, det tycker jag. Bolen där, mer i SOE lördag.
Mm.
Johan Alm gör comeback.
Jag såg detta, ja. Efter hur många månader var det?
18. Ja, 17 eller 18 någonting. Juni i fjol. Gick hon väl sönder, va? I OS-förberedelserna. Och ja, det var korsbandet, om jag inte missminner mig. Om sen det var någonting ner i knäet. Och sen så blev hon ju på smällen. Halvvägs in, eller ja, behöver inte räkna på månaderna. Men det var ju då, hon var ju skadad och ja, så allting förskjuts ju då ju. Jag kommer ihåg att prata med henne om det och skrev om det då när hon blev gravid. Och, alltså hon såg väl det som att det var lika bra ungefär, eftersom hon ändå gick skadad så skulle hon väl ändå bara, hon skulle väl komma tillbaka möjligen sent på våren kanske. Och nu blir det istället till den här säsongen och så har hon ändå kunnat träna. Ja, för säsongen, alltså det är klart, hon har ju legat efter och nu ska hon väl då vara mer eller mindre i kapp lite i varje fall. Så att, och hon har inte missat så många matcher, hon spelar inte så ofta. Så att,
Nej, hon har bara spelat 7 matcher, men de var ju här och spelade mot Kristianstad förra helgen och hon, nu vet jag inte vilket slag hon är i, hur bra. Hon är, kan ju inte vara i match, 100% nej, i matchform kanske, men hon behövs ju i Sävehof, absolut. Ja. Nu har de ju, ja, de ligger ju 4 så att det är väl ingen fara på taket ännu. Men ja, det känns inte som att man trodde ändå Sävehof. Man hade svårt att se, de tippar sig själva 4 tror jag. Så gjorde inte Signell det på upptaktsträffen?
Jo, nästan alla garvade åt det.
Ja.
Jag har ju hållit dem högt, blev jag så här osäker. Satt jag dem som serievinnare eller satt jag dem som skulle vinna SM-guld? Jag kommer inte ihåg riktigt, men att de skulle vara där uppe. Jag tippar väl dem och H65 och Lugi, det skulle stå mellan. Lugi är ju en ännu större besvikelse.
Ja, men jag gjorde likadant. Jag tänkte, vilka skulle de tre lagen vara som skulle komma före Sävehof? Men nu är det ju, känns det ju snarare helt rimligt att H65 går ju som, känns som att de kommer vinna serien.
Ja.
Och sen Kristianstad har ju överraskat väldigt positivt och ja, Skurup är ju vad de är fortfarande, så att nej. Han hade kanske sina poänger där, Signell, att han såg lite fler faror än vad vi gjorde.
Det är möjligt. Sen ska tiden tas i mål och frågan är ju om Kristianstad är med hela vägen där uppe in till fram till slutspelet. Det är väl frågan.
Nu går de in i en tuff och möter Skurup borta och sen har de H65 borta. Så att, ja,
det lär ju bli någon förlust där, kanske 2, och då ska de tackla det också.
Mm. Ja, visst. Det var ju så, det var lite sån här, man skulle liksom få veta var de stod mot Sävehof, om de, för de har haft husat lätt spelschema fram till dess. Men sen slog de ju ändå, visst det blev bara ett par mål till slut, men de ledde ju med 6 bollar med 10 minuter kvar, så att de övertygade ju ändå mot Sävehof. Det var väl egentligen inget snack om att de var det bästa laget där, så att det skulle inte förvåna mig om de vinner minst en av de matcherna ändå.
Nej. Den som lever får se.
Ja, så är det. Däremot går det inte, om man tittar på Sävehof, så är det ju, de går ju betydligt bättre än vad herrarna gör. Nu tappar de ju poäng igen. Sävehof hemma mot Hammarby.
Ja, och räddade poäng. Alltså det var ju de som låg under ju, Sävehof också.
De ledde ju med 6 och sen vände ju till Hammarby fatt och var i ledningen i slutet. Så att, ja, det är en kräftgång som jag inte riktigt, jag förstår inte riktigt hur det kan, vad det är som inte stämmer då. Visst, det känns ju fortfarande som att, när det väl, de har spelat 11 matcher liksom, när det väl dra ihop sig så kommer de att vara där uppe. Men någon gång så tycker man att när ska det vända? Hammarby hemma är ju inte en sån match som man tänker att det borde vara någon fara att tappa poäng liksom.
Nej, verkligen inte. Och, men det är väl för dåligt, bättre försvar.
Mm.
Kanske, ja, det behöver förbättra försvarsspelet. Och sen har de ju de målvakterna de har, så att men de är inte i toppen.
Alltså, det är målvakter, det har vi pratat om många gånger, men det har man ju reagerat på många gånger, att att det är en svaghet för dem, och det kommer det ju vara i slutspelet också, framförallt när det krävs att målvakterna kliver fram. Och hamnar de inte mer än, nu ligger de sjua, och visst det är bara 3 poäng upp till en tredje plats, men skulle man hamna där liksom, så ställs de mot ett topp 4 lag. Ja, det är inte säkert att de tar sig
från den kvartsfinalen då. Nej, det skulle vara faktiskt ett rejält misslyckande. Och nu i dagarna, nu vågar jag inte säga, det måste väl vara i helgen antar jag, så är det ju en stor IOF-kongress. Mm. Och där kommer ju väljas in en kvinna i exekutivkommittén. Alltså IOFs, det är ju de som bestämmer, det är ju bara 6 män. Har de ju alltid varit, men för första gången ska det bli en kvinna. Och det blir, kommer ju bli Anna Rapp, före detta landslagsspelare. Ja, en av dem alltså, som har gjort flest landskamper, gammal mittsexa, som är tillsammans med Fredrik Rapp, ordförande i Svenska handbollsförbundet. Så att vi kan väl kora dem till det mäktigaste paret, äkta paret i handbollsvärlden nu, för att sitta med exekutivkommittén, det är knappt någon svensk har gjort det ens. Ja, det har det kanske det har, men ingen, aldrig någon kvinna.
Nej. Det hör ju inte till vanligheterna med kvinnor i IOF. Doktor Hassan var väl enda, har väl ensam kandidat.
Ja, ställa upp som, det är väl det enda som är intressant i det där. Det är ju att han, ja, det är valet, och att han är den enda kandidaten. Det, ja, det säger ju någonting rätt mycket om handbollsvärlden faktiskt.
Ja, nej, det lär väl dröja kanske innan... innan de någon vågar utmana där igen. IOF var väl några år sedan de hade på gång en liten kupp, men det löste han ju genom att skaffa fler eller införa fler medlemsländer som kunde rösta på honom, sådana här udda handbollsländer.
Och i och med att han gör det och ger dem en hel del pengar för att bygga handbollsplaner och försöka sprida handbollen, så är de ju i tacksamhetskulturen. Så han går inte att utmana. Och i ett demokratisk institution så måste ju ett land ge en röst, så att säga. Så att även om hela Europa skulle gå ihop, vad det nu kan vara, ja, det är väl 50 länder i Europa, men om du säger, ska vi säga handbollsländer, det finns väl några där det knappt finns någon handboll, säger 40 länder, så är man chanslös, för att han har ju under sina armar har han säkert en 100-150 länder i Asien och Afrika.
Lite som Sepp Blatter när han höll på i FIFA, det var ju med, ja, samma taktik kan man säga.
Ja, precis. Så att, jag antar att det är därför det inte finns några andra kandidater, för att det inte är lönt helt enkelt. Tyvärr. Mm. Och så ska det inte heller fungera i en demokrati, så att säga, eller demokratisk organisation. Men så är fallet. Han har väl suttit sedan 2000 nu, va? Tror jag.
Ja, 17 år.
Ja.
17 år kvar kanske.
Det som väl har, det är väl att något som ändå är positivt, men det kanske blivit ännu mer pengar, det är väl ändå att IOF idag har mer pengar än vad de hade tidigare. Alltså det, någonstans tror jag det finns en liten ekonomisk framgång under de här åren. Som man ändå, det har ändå varit under hans år, sen så vet man inte om det hade varit utan honom. Det hade kanske varit så ändå, kanske att de hade kanske varit ännu haft ännu mer ekonomiska tillgångar. Mm.
Vi pratade lite om, eller vi har ju pratat om vi nu är inne på IHF, så kan vi väl kunna gå in lite på IHF. De hade ju ett möte i Wien här i tisdags om det nya Champions League-upplägget. Framförallt då var väl det som var intressant. Jag vet att Gensel tror jag var där, och Nikolas var där från IFK Kristianstad. Mm. Ja, det var kanske bara Nikola som var där. Men då, det som framkom där var ju att det här nya Champions League-upplägget var ju inte riktigt så långt gånget som jag trodde, eller som många trodde. Det verkar mer vara ett sätt som, eller IHF känner sig tvungna att presentera ett upplägg nu till marknadssidan. De har ju fått lite fart på det där med att sälja Champions League, och så de ska kunna dra in mer pengar, lite mer proffsighet på marknadsdelen. Och då var de tvungna att lägga fram en idé, en plan för hur det skulle kunna se ut från 2020 då. När när det ska vara ett nytt upplägg. Men det verkar inte som att det är väl tveksamt om det verkligen kommer att klubbas igenom det här upplägget. Det var rätt så många kritiska röster då, framförallt från Tyskland och Frankrike och Sverige och Danmark. Men det är väl Tyskland och Frankrike som har de tyngsta rösterna där.
Mm. Och jag läste en artikel och pratade med Nikola. Så det är kul att Big Shagged.
Ja, de vill ju gärna utöka de här. Det skulle vara 12 lag i en 12-lags Champions League. De vill gärna utöka till 14 då.
Ja, så skulle de komma med.
Ja, precis. Det är liksom, men det säger också lite om hur det funkar. Att det, här är det stora beslut som ska tas av EHF. Men sen, alla klubbar ser ju bara till sitt eget bästa.
Ja, ja.
Nej, det är inte, och det känns nästan som att EHF har blivit liksom lite rädda för klubbarnas makt och att de ska, det här hotet med att de skulle dra sig ur Champions League, så att nu är de liksom, ska de vara så jäkla tillmötesgående mot klubbarna, och då har kanske det slått över så att klubbarna har fått lite för mycket makt istället. Det är inte så det ska vara heller.
Nej, men då finns det väl en, ja. Det är nog en lång process innan det klubbas formatet. Och det låter inte som att det är genomförbart det de har föreslagit nu.
Nej. Och sen var det han, vdn där, eller är man vd? Ordförande, vd är man.
Ah, president
är man. Verdvidor, eller vad han heter.
Mm.
Det var, han, helt plötsligt drog han fram ett hot där, att nästa år får vi nog dra ner Tysklands medverkan till ett lag.
Ja, för det här med schema.
Ja, schemakasset där med, ja. Bundesliga har ju satt hårt mot hårt där, och så matcherna, de är det här klassiska när Rhein-Neckar ska först spela borta mot Leipzig, tror jag, och sen ska de spela mot Barcelona dagen efter.
Nej, men det är bara slängde han ur sig då helt plötsligt egentligen.
Ja. Det var ingen som var förberedd på det. Eller. Men tyskarna hade inte sagt att det spelar ingen roll om det är ett lag, eller fyra lag, eller tre lag, för det blir ju, det är schemastrulen då liksom.
Ja.
Nej, där är nog en lång väg att vandra innan vi får se ett nytt Champions League-upplägg.
Ja, men med det så kanske vi ska hålla... Ska vi hålla natt, Robin? Klockan har blivit... det har blivit fredag. Klockan är 12:15 faktiskt.
Vi håller natt och vi håller lite helg.
Ja.
Vi får hålla utkik på Twitter nu. Presskonferensen efter IFK Plock.
Ja, definitivt. Det ska vi göra. Då är jag nere i Milano på lördag där.
Ja, det är kul. Podden reser runt.
Ja, så får vi se. Det blir inte så mycket handboll från Italien bara. Det, vet du, kan du nämna två som svenska proffs som har varit proffs i Italien?
Nej, det kan jag säga. Det kan jag inte.
En har ju, ska vi säga, ge den lite ledtråd här. En har ju varit en effekt i handbollsligan.
Har varit en effekt?
I den här, ja, och kanske lite kryptiskt. Effekten har vi pratat om i podden två gånger, tror jag.
Ja, Pierre Thorsson har varit i Italien.
Jajamän. Han var där ett par år. Det var en få. Nej, han måste väl ha slutat i landslaget då. Jo, men det hade han nu. Det var där efter han slutat i början av 2000-talet.
Vem var den andra då?
Christian Blisnack.
Ah.
Någon tror jag, nu blir jag lite osäker, rätt tidigt i karriären. Han har ju spelat rätt många länder.
Ja, han har ju varit... jag googlade Pierre Thorsson här. Palamanco Conversano mellan 2001 och 2003.
Var han i Flensburg efter det?
Ja.
Ja. Ska jag googla? Han
måste på tangenterna även.
Ja, du hör det. Ja. Vi har ju Blisnack. Han var där. ML Nakaterano. 2004-2005. Alltså, han var moderklubb kära fram till 2002. Sen var han i Varta två säsonger. Sen var han i Heim, om det var ett halvår. Och sen då till Italien en säsong. Sen tillbaka till kära i två säsonger. Sen tog det fart. Allingsås i fem år från 2007. Och sen Sävehof och sen Vetsla och sen Kadetten. Schaffhausen. Och nu Rhein-Neckar-Löwen. Ja, lite speciell. Den i Italien där, den är ju lite speciell mitt i alltihopa. Innan han egentligen var, måste vara innan han var ett namn överhuvudtaget.
Där vi har några sådana spelare. Jag tänkte också på Vi skrev ju om Kristianstads intresse för sönderjyske smittsexa Adam Nyfjäll. Det är med en sån svensk spelare som har flugit helt under radarn. Ja, han hade bara varit en jävla massa klubbar. Lysekjell, Erik och Kärra, Kroppskultur, Stavanger, Falk, Horten, Hasslum och nu sönderjyske. Det är en sån resa man inte riktigt har hängt med på.
Ja, men de där som drar nästan från allsvenskan till Norge och sånt, de har man ju verkligen ingen koll på.
Nej.
Eller från mindre elitserieklubbar också till Norge. Det, egentligen borde vi ta och kolla hur många där är egentligen i Norge. Svenska. Jag vet inte om det är så mycket nu som det var förr. Men ett tag var det vissa lag, det som 5-6 stycken. Det är rätt många tränare, svenska tränare har ju varit och tjänat lite oljepengar i.
Ja, precis.
Som Kentari han gjorde en gång.
Ja, har du någon koll på Kentari? Vad gör han?
Nej, rätt så dåligt. Jag har lite dåligt samvete där. Sällan vi hörs faktiskt. Han hade någon invändning. Jo, det var ju det här Hellas-dokumentet som han trodde då att jag hade skrivit det. Jag twittrade ut om det. Vi körde en sån här serie klubbar som försvann eller så. Så var det en kollega som hade gjort det.
Och då, det var min gamla kollega med, va? Simon Sjöstrand.
Det var det nog, Sjöstrand, ja, precis. Då smsade han till mig. Du har glömt den största av dem alla i Hellas att nämna honom då. Kutti Kjell, han är ju från Ystad. Så svarade det att jag... Det var inte
jag vill inte ha någon kritik för någonting. Jag, hade det varit beröm hade du sagt tack. Jag
hade
länge med det.
Ja, precis. Ja, jag sa, fan, det är inte jag som har skrivit. Nej, skönt skrev han. Så, ja. Nej, annars så... Men jag har fortfarande inte varit i hans stuga som blev hans permanenta bostad. Där. Jag har sagt det nu de senaste året. Att nu fan ska jag åka ner och hälsa på den gången. Man ska till Ystad, men... Tiden flyger.
Ja, tiden flyger även för podden. Nu avrundar vi för andra gången här, kan man säga.
Ja, men det får vi göra, va? Ja. Så hörs vi väl om en vecka igen.
Det gör vi, absolut. Ha det gott i Italien.
Ja, men ha det gott i Kristianstad.
Ja. Tack.
Hej.